Kapitel 25. Ett svar. Sidan 329. Chatayanen väntade mycket riktigt. Det var en lång, ståtlig kvinna med värdig hållning. Och frostig, eftersom hon hade fått vänta. Så frostig att hon borde ha kunnat kyla vin med blicken från sina hasselbruna ögon. Även en drottning skulle vara dåraktig om hon kom på kant med en chatayan. Som Moraine var mycket älskvärd mot kvinnan som eskorterade henne genom korridorerna. Hon trodde att hon lyckades få isen att smälta i någon mån, men det var svårt att koncentrera sig på uppgiften. En ung betjänt. Hon visste inte om Shah någonsin varit med en man, men hon skulle väl knappast göra det bara för att komma nära Ines tjänare, inte med en betjänt. Korridorerna var kantade med statyer och gobelänger, men motiven stämde inte med vad hon fått lära sig om gränslanden. Det var marmorskulpturer av kvinnor med blommor eller lekande barn, silkesvävnader av blomsterängar, ädlingar i parklandskap och bara ett fåtal jaktscener. Man såg inte till en enda stridsscen. Här och där vette välvda fönster ut mot flera trädgårdar än hon hade väntat sig och stenlagda borggårdar, många med spelande marmorfontäner. På en av gårdarna såg hon någonting som fick henne att helt glömma Shah och hennes betjänt. Det var en enkel gårdsplan utan vare sig springbrunn eller kolonader. Längs väggarna stod ett antal män och tittade på två andra som övade fäktning med bara överkroppar. Ryan och Bukama. Det var en riktig strid, även om det var som övning, för träsvärden träffade huden med sån kraft att hon kunde höra dunsen. Det var alltid Ryan som träffade. Hon måste undvika dem. Och Lan, om han också var här. Han hade inte brytt sig om att dölja sina tvivel på vem hon var, och det gick inte an att han ställde fel frågor när andra hörde. Hette hon Moraine eller Ailish? Eller än värre, var hon en HD eller bara en vildbrukare som låtsades vara det? Frågor som snart skulle diskuteras ute på gatorna, där vilken syster som helst kunde få höra det. Den sista frågan var en som alla systrar skulle undersöka. Lyckligtvis skulle tre kringvandrande soldater knappast vistas i de delar av palatset dit hon kom. Prins Bruce, en kraftigt byggd man med gröna ögon, tog vänligt emot henne i ett rum med röda och gyllene väggpaneler. Två av prinsens gifta systrar och en av Ethaniels var närvarande tillsammans med sina makar. Männen var klädda i sidenrockar med dämpade färger, medan kvinnorna hade färgglada klänningar som var åtsnörda med tunna skärp strax under bysten och hade broderier längs ärmarna och kjolfollen. Tjänare i livré serverade konfekt och nötter. Moraine fick titta upp så mycket att hon trodde att hon skulle få ont i nacken. Den kortaste av kvinnorna var längre än Shah och alla hade mycket rak hållning. För en syster skulle både män och kvinnor ha böjt lite på halsen, men de visste att de var först innan Moraines jämlikar. De pratade om allt från musik och vilka av hovets ädlingar som var de bästa musikerna. Till resandets vedermödor, från hur mycket tilltro man skulle sätta till ryktena om mannen som kunde leda kraften, till varför så många Aesir verkade vara ute och röra på sig. Moraine fann att det var svårt att upprätthålla den lätta, kvicka ton som förväntades. Hon var inte särskilt intresserad av musik, och ännu mindre av vem som spelade den. I Carhain hyrde man in musikanter och tänkte inte mer på den saken. Alla visste att det var mödosamt att resa när man inte visste om man skulle få någon sovplats eller anständig mat efter en dagsritt på 20 eller 30 milsteg. Och det när vädret var bra. En del systrar var säkert här just på grund av rykten av mannen som ledde kraften. Andra var det för att återknyta band som kunde ha lossnat under Eilkriget. De ville försäkra sig om att regenter och adelshus förstod att de fortfarande förväntades leva upp till sina förpliktelser mot tornet, både offentliga och privata. Om det inte redan hade kommit någon Aes Sedai till Eystachelpalatset, så skulle det snart göra det, vilket var skäl nog att göra konversationen tungrodd för henne. Tillsammans med hennes funderingar över de andra skäl som systrarna kunde ha för att vara ute i världen. Männen höll god min, men hon hade en stark känsla av att kvinnorna tyckte att hon var osedvanligt tråkig. När Bruce Barn kom in kände Moraine en stor lättnad. Att hon blev presenterad för barnen visade att hon var välkommen i hushållet. Men framförallt var det ett tecken på att audiensen snart var till ända. Antol, den äldste sonen, var i egenskap av kronarvinge i södern med Ethaniel. Så det var Jareen, en förtjusande 12-årig flicka med gröna ögon, som ledde in sina syskon, formellt ordnade efter ålder. De två yngsta pojkarna var fortfarande i kolt och bars av varsin amma. Moraine kämpade tillbaka sin otålighet att få veta vad Jean lyckats utröna och berömde barnen för deras goda uppfostran och uppmuntrade dem i deras studier. De tyckte säkert att hon var lika tråkig som deras äldre släktingar. Och hur erövrade ni era blåmärken, först Erik, frågade hon, utan att lyssna med mer än ett halvt öra på pojkens nyktra framställning av hur han fallit. Tills far säger att det var på grund av Lans tur som jag inte dog i snåd, sa Derek och bröt sin formella uppsyn med ett stort leende. Lan är kungen av Melkier och världens mest tursamme man, och den skickligaste svärdkämpen, bortsett från far förstås. Kungen av Melkier, sa Moraine och blinkade. Jerry knickade energiskt och började med en stridström av ord berätta om Lans äventyr i stora fördärv och om Alkerierna som kommit till Eystachelpalatset för att sluta sig till honom. Han tystnade inte förrän på ett tecken från sin far. Lan är kung om han så önskar, er snod, sa Bruce, vilket var en mycket underlig sak att säga. Och den blev bara undligare av en viss tvekan i hans röst. Han tillbringar mycket tid i sina rum, fortsatte Bruce med samma lätt bekymrade ton. Men ni kommer att få träffa honom innan ni... Ersnåd, hur är det fatt? Jag känner mig lite yr, svarade hon. Hon hade förvisso hoppats på att träffa Lernmandragoran igen, hade planerat att göra det, men inte här. Hennes mage försökte slå knut på sig själv. Det kan hända att jag också håller mig på mina rum några dagar, om ni ursäktar det. Det gjorde han förstås. Alla var mycket ledsna över att gå miste om hennes sällskap och uttryckte sin medkänsla över de påfrestningar som resandet måste ha inneburit. Även om hon hörde en av kvinnorna mumla att sydlänningarna måtte vara väldigt känsliga. En ljusårig ung kvinna klädd i grönt och rött stod och väntade för att föra Moraine tillbaka till hennes rum. Hon hette Elis och neg varenda gång hon sa någonting, vilket medförde ett väldigt guppande i början. Hon hade fått höra om Moraines yrsel och för vart 20:e steg frågade hon om Moraine ville sätta sig en stund och hämta andan. Eller ville hon ha svala, fuktiga dukar hämtade till sin svit? Eller varma tegelstenar till sina fötter, eller luktsalt, eller något av ett dussin andra huskurer mot vimmelkantighet. Till sist sa Moraine helt kort åt henne att vara tyst. Den enfaldiga flickan ledde henne vidare under tystnad och med uttryckslös min. Moraine brydde sig inte det minsta om ifall kvinnan kände sig förorättad. Det enda hon ville just nu var att hitta Jean och få höra goda nyheter. Andra helst skulle hennes vän möta henne med ett gossebarn född på Drakberget i famnen och en resklar Ines vid sin sida. Och framförallt ville hon komma bort från korridorerna innan hon sprang rakt på Lernmandragoran. Uppfylld av dessa tankar följde hon tjänsteflickan runt ett hörn och fann sig plötsligt stå öga mot öga med Marine, som hade sin blåfransade sjal över armarna. Marine beledsagades av Chatayanen själv, och bakom systern med det moderliga utseendet kom en hel rad tjänare. En kvinna bar hennes röda ridhandskar, en annan hennes pälsbrämade mantel, en tredje hennes mörka sammetshatt. Par av män bar videkorgar som kunde ha burits av en, andra hade famnarna fulla med blommor. En ACD mottog alltid betydligt fler hedersbetygelser än vad som kom en simpel adelsdam till del, oavsett hur mäktigt hennes hus var. Marines ögon smalnade när hon fick se Moraine. Vilken överraskning att få se dig här, sa hon sakta. Av klänningen att döma har du lagt av dig förklädnaden, förmodar jag. Men nej, fortfarande ingen ring, ser jag. Moraine var så överraskad av kvinnans plötsliga uppdykande att hon knappt hörde vad kvinnan sa. Är du ensam, fick hon ur sig. Ett ögonblick blev Marines ögon till tunna skåror. Larell bestämde sig för att fortsätta själv. Söderut, tror jag. Mer vet jag inte. Moraine blinkade förvånat. Det var Cadzoan jag tänkte på, sa hon. Ju mer hon tänkte på Cadzoan, desto mer övertygad blev hon om att kvinnan måste tillhöra svarta Aya. Det som förvånade henne var Larell. Larell hade verkat helt inställd på att komma till Chachin utan dröjsmål. Naturligtvis kunde planer förändras, men plötsligt insåg Moraine någonting som borde ha varit uppenbart. Svarta systrar kunde ljuga. Det var omöjligt, man kunde inte bryta mot de tre ederna, men likväl måste det vara så. Marine tog ett steg närmare Moraine, och när Moraine backade följde hon efter. Moraine sträckte på sig, men nådde ändå inte längre än till hakan på den andra kvinnan. Är du så angelägen om att få träffa Cadzoan, sa Marine och tittade ner på henne. Hennes röst var vänlig och hennes släta drag formade i en älskvärd min. Men ögonen var som kallt järn. Senast jag såg henne sa hon att hon skulle ge dig så mycket smisk att du inte kunde sitta på en vecka. Och hon kommer att göra det. Sen kastade hon en blick på tjänarna som om det plötsligt gick upp för henne att de inte var ensamma. Järnet i hennes blick mjuknade, men försvann inte helt. Men du ska veta att Cadzoan hade rätt. En ung kvinna som tror sig veta mer än hon egentligen vet kan hamna i mycket allvarliga bekymmer. Jag skulle föreslå att du håller dig mycket lugn och stilla tills vi kan talas vid. Sen gav hon Chatayanen en befallande gest att fortsätta, och den värdiga kvinnan skyndade sig att lyda. En kung eller drottning kunde kanske hamna i onåd hos en Chatayan, men aldrig en ACD. Moraine stirrade efter Marine tills hon försvunnit runt ett hörn en lång bit bort längs korridoren. Vartenda ett av de ord som Marine just hade sagt skulle ha kunnat komma från en av Tamras utvalda. Svarta systrar kunde ljuga. Hade Larell ändrat sig angående besöket i Chachin? Eller låg hon död någonstans, precis som Tamra och de andra? Plötsligt blev hon medveten om att hon stod och strök sig över kjolen. Det var inte svårt att hejda rörelsen, men däremot kunde hon inte hindra att hela kroppen darrade lätt. Elis stirrade på henne med öppen mun. Ni är också ACD, pep kvinnan. Sen hajade hon till, eftersom hon tog Moraines plågade min för en arg grimas. Ni är förstås förklädd, sa hon andlöst. Jag ska inte säga ett ord till någon, ACD. Jag svär, vid ljuset och vid min faders grav. Som om inte alla de som stått bakom Marine också hade hört allt. De skulle inte hålla tyst. För mig till Landmandragorans rum, sa Moraine. Det som var sant i gryningen kunde vara falskt vid middagstid, och samma sak gällde vad man måste göra. Hon tog upp ormringen ur bältespungen och satte den på högerhanden. Ibland var man tvungen att spela ett högt spel. Efter en lång promenad genom korridorerna, lyckligtvis under tystnad, knackade Elis på en röd dörr och förkunnade för den gråhåriga kvinnan som öppnade att hennes nåd, Moraine Damodred ACD, önskade tala med kung Alan Mandragoran. Kvinnan hade på eget bevåg broderat ut det som Moraine sagt åt henne. Kung, minsann. Det oerhört överraskande svaret blev att först Mandragoran inte önskade tala med någon ACD. Den gråhåriga kvinnan såg chockerad ut, men hon stängde bestämt dörren. Elis stirrade storökt på Moraine. Jag kan visa Ishnod ACD till Ishnods egna rum nu, sa hon osäkert, om... Hon pep till när Moraine sköt upp dörren och gick in. Den gråhåriga tjänstekvinnan och en yngre for upp från stolarna, där de tydligen hade suttit och lagat skjortor. En gänglig yngling vid eldstaden tog sig klumpigt på fötter och tittade på kvinnorna för att få veta vad han skulle göra. De bara stirrade på Moraine tills hon höjde frågande på ena ögonbrynet. Då pekade den gråhåriga kvinnan på en av de båda dörrar som ledde vidare in i sviten. Dörren som hon pekat på ledde till en salong som i stort sett liknade Moraines egen. Men alla de guldsmyckade stolarna hade ställts mot väggarna och den blommiga mattan var hoprullad. På det tomma golvet tränade Lärn fäckningsmönster. En liten guldmedaljong vid hans hals svängde när han rörde sig, och svärdsklingan rörde sig så snabbt att hon knappt såg den. Hans bara överkropp var täckt av svett, och såren som hon hade helat var nu ersatt av klösmärken från något vilt djur på hans rygg, eller märken som satt där av en kvinna. Kunde denne man verkligen ingjuta sån passion i en kvinna att hon... Moraine kände hur det hettade i hennes kinder vid den bild som dök upp för hennes inre syn. Han kunde få ha hur många kvinnor han ville, så länge han gjorde vad hon önskade. Han gled elegant ur fäktningsmönstret och vände sig mot henne med svärdsudden mot golvet. Fortfarande utan att riktigt möta hennes blick, på det där underliga sättet som han delade med Bokama. Hans hår var fuktigt och klibbade mot ansiktet trots läderämmen, men han var inte anfodd. Du, morrade han. Så idag är du både ACD och en Damodred dessutom. Jag har inte tid med dina lekar, Karhainska. Jag väntar besök. De kalla blå ögonen vändes ett ögonblick mot dörren bakom henne. Förbryllande nog var vad som såg ut att vara ett snöre flätat av hårbundet med en invecklad knut runt handtaget på insidan. Hon kommer inte att bli glad om hon hittar en annan kvinna här. Din käresta har inget att frukta från mig, sa Moraine torrt. Till att börja med är du alldeles för lång, och dessutom föredrar jag män med åtminstone en liten smula charm och hyfs. Jag har kommit för att be dig om hjälp. Det finns en ed som hållit sedan 100-årskriget, att Melkier rider ut när Vita tornet kallar. Jag är ACD, och nu kallar jag. Du vet att bergen är höga, men inte hur de ligger, muttrade han. Förmodligen något talesätt från Melkier. Med långa kliv gick han bort till andra änden av rummet, där han plockade upp svärdsskidan och stack ner vapnet med stor kraft. Jag ska hjälpa dig om du kan svara på en fråga. Jag har frågat flera ACJ under årens lopp, men de har alltid slingrat sig undan som huggormar. Svara på den du, om du nu är ACJ. Om jag vet svaret ska du få det. Hon tänkte inte tala om för honom vad hon var en gång till. Men hon omfamnade Saidar och flyttade en av de förgyllda stolarna mitt på golvet. Med händerna skulle hon aldrig ha förmått lyfta den, men nu svävade den lätt fram på flöden av luft. Det skulle den ha gjort även om den varit dubbelt så tung. Hon satte sig ner, la ena benet över det andra och knäppte händerna över knät så att den gyllene ormen på hennes finger syntes tydligt. Den som var längst av två personer hade en fördel om båda stod upp, men någon som stod upp kände sig alltid bedömd av en som satt, särskilt om den senare var en ACD. Han verkade inte känna någonting sånt. För första gången sedan hon träffade honom såg han henne rakt i ögonen och hans blick var som blå is. När Melkie dog, sa han med stillsam ton, hård som järn, sände Shainer och Arafel dit trupper. De kunde inte stoppa floden av trollocker och myrrailer, men de kom. Män red ut från Kendra och till och med från Selde. De kom för sent, men de kom. Blå is blev till blå eld. Hans röst förändrades inte, men knogarna vitnade om svärdsskidan. I 900 år red Melkier ut när Vita tornet kallade. Men var fanns tornet när Melkier dog? Om du är ACD, svara på den frågan. Moraine tvekade. Det svar han ville ha var lagt under tornets sigill. Alla antagna fick lära sig det i historieundervisningen. Men de fick inte yppa det för andra än tornets invigda. Men vad betydde en botgöring till? Över 100 systrar blev beordrade att fara till Melkier, sa hon, med större lugn än hon kände. Enligt vad hon fått lära sig borde hon be om botgöring bara för det hon redan sagt. Men inte ens Eisidir kan flyga. De kom för sent. När de första kom fram hade Melkiers härstyrkor redan knäckts av ändlösa horder av skuggans yngel, och landets befolkning var antingen döda eller på flykt. Melkiers död hade varit grym och blodig och snabb. Det skedde innan jag föddes, men jag beklagar det djupt, och jag beklagar att tornet valde att hålla sitt försök hemligt. Det ansågs bättre att folk trodde att tornet inte hade gjort någonting alls, än att de visste att tornet hade försökt och misslyckats. Ett misslyckande skulle vara en spricka i fasaden, och mystiken var en rustning som tornet måste ikläda sig. Eisedena hade sina egna skäl för vad de gjorde och inte gjorde, och endast Eisedena själva kände dessa skäl. Det är så mycket svar jag kan ge dig, mer än jag borde ha gett, och mer än du någonsin kommer att få av någon annan syster, tror jag. Räcker det? Först såg han bara på henne, medan elden långsamt svalnade till is igen. Han sänkte blicken. Jag kan nästan tro på det, muttrade han till sist, utan att säga vad det var han trodde på. Sen lät han höra ett bittert skratt. Hur kan jag hjälpa dig? Moraine rynkade pannan. Hon ville absolut vara ensam med den här mannen, kuva honom, men det fick vänta. Hon hoppades verkligen att han inte var en mörk vän. Det finns en annan syster i palatset, Marine Rödkull. Jag behöver veta vart hon beger sig, vad hon gör, vem hon träffar. Han blinkade, men ställde inte de självklara frågorna. Kanske för att han visste att han inte skulle få något svar. Men hans tystnad var ändå glädjande. Jag har hållit mig i min svit de senaste dagarna, sa han och tittade på dörren. Jag vet inte hur mycket jag kan bevaka någon. Hon kunde inte låta bli att fnysa. Först lovade karln att hjälpa henne. Sen började han titta ängsligt efter sin kvinna. Han var kanske inte sån som hon hade trott. Men han var vad hon hade att tillgå. Inte du, sa hon. Snart skulle hela palatset känna till hennes besök här, om det inte redan gjorde det. Och om man kom på honom med att spionera på Marine. Det skulle kunna sluta i katastrof, även om kvinnan var lika oskyldig som ett nyfött barn. Jag tänkte att du kanske kan be någon av de Malkierier som vad jag förstår har samlats här för att följa dig. Någon som har skarp blick och kan vakta sin tunga. Det måste ske i yttersta hemlighet. Ingen följer mig, sa han vast. Han kastade återigen en blick på dörren och verkade plötsligt trött. Han sjönk inte ihop, men gick bort till eldstaden, där han lutade svärdet mot väggen med en utmattad mans försiktighet. Med ryggen mot henne sa han, jag ska be Bukama och Ryan att bevaka henne, men jag kan inte lova någonting i deras namn. Det är allt jag kan göra för dig. Hon kvävde ett irriterat ljud. Oavsett om det var allt han kunde göra eller allt han ville göra, så hade hon ingen möjlighet att tvinga honom. Bokama, sa hon. Bara han. Med tanke på hur Ryan uppfört sig i hennes sällskap skulle han vara alldeles för upptagen med att glo på Marine för att se eller höra någonting. Om han inte helt enkelt erkände vad han höll på med så snart Marine tittade på honom. Och säg inte varför. Han vände blicksnabbt blicken mot henne, men efter en kort stund nickade han och lät än en gång bli att ställa de frågor som de flesta skulle ha ställt. Hon berättade hur han skulle nå henne, genom att ge ett skrivet meddelande till hennes kammarjungfru Suki, och bad en stilla bön att hon inte begick ett allvarligt misstag. När hon kom tillbaka till sina egna rum visade sig hur snabbt nyheten hade spritt sig. I salongen erbjöd Shaw just ett fat med sötsaker till en lång ung kvinna med fylliga läppar, knappt mer än en flicka. Hon var klädd i en ljusgrön sidenklänning, hade svart hår som nådde henne en god bit nedanför höfterna och en liten blå prick målad i pannan på ungefär samma ställe där stenen på Moraines Kesira hängde. Shaw höll god min, men när hon presenterade gästen var det med spänd röst. Hennes nåd i käll visade snart varför. Alla i hela palatset säger att du är ACD, sa hon med en tvivlande blick på Moraine. Hon reste sig inte upp, och att niga eller ens böja på huvudet var det inte tal om. I så fall behöver jag din hjälp. Jag vill till Vita tornet. Min mor vill att jag ska gifta mig. Jag skulle inte ha något emot att ha län som Carneira, om inte mor redan varit hans. Men när jag gifter mig tror jag att det blir med en av mina väktare. Jag tänker välja gröna Aya. Hon gav Shaw en lätt ogillande blick. Stå inte och häng över mig, flicka. Ställ dig där borta tills vi behöver dig. Shaw fattade posto vid eldstaden, stel som en pinne och med armarna i kors framför bröstet. Ingen riktig tjänare skulle ha stått på det viset, eller sett så ilsken ut. Men Michelle tog inte längre någon notis om henne. Slå dig ner för all del, Moraine, fortsatte hon med ett leende, så ska jag berätta vad jag behöver dig till. Om du verkligen är ACD, det vill säga. Moraine stirrade på henne. Inbjuden att sitta i sin egen salong. Den här dumma jäntan kunde till och med mäta sig med län när det gällde arrogans. Hennes Carneira. Det betydde först på gamla språket, och uppenbarligen någonting annat i det här sammanhanget. Naturligtvis inte vad det verkade betyda. Så besynliga seder kunde inte ens dessa Malkierier ha. Hon satte sig ner och sa torrt, du kan gott vänta med att välja Aya. Åtminstone tills jag har prövat dig för att se om det är någon idé att skicka dig till tornet. Det tar bara några minuter att se om du kan lära dig att leda kraften och avgöra vilken styrkepotential du har om... Längre hann hon inte förrän flickan glatt avbröt henne. Åh, men jag prövades för flera år sedan. Eiseden sa att jag skulle bli mycket stark. Jag sa att jag var 15. Men hon fick veta sanningen. Jag kan inte begripa varför jag inte skulle kunna åka till tornet när jag var 12 om jag ville det. Mor var rasande. Hon har alltid sagt att jag ska bli drottning av Malkier en dag. Men i så fall måste jag gifta mig med Lan. Och det skulle jag inte vilja ens om mor inte varit hans Carneira. När du säger till henne att du tänker ta mig med till tornet måste hon lyssna. Alla vet att ACD tar med sig de kvinnor de vill för att lära upp dem, och ingen kan hindra dem. Hon snörpte på de fylliga läpparna. Du är väl ACD? Moraine gick igenom övningen med rosenknoppen. Om du vill till Tervallon så tycker jag att du ska föra dit. Jag har sannoliken inte tid att eskortera dig. Där kommer du att hitta systrar som du inte kommer att kunna hysa några tvivel om. Suki, vill du visa hennes nåd i själ ut? Hon vill säkert komma iväg så snart som möjligt, så att hennes mor inte får tag på henne. Flicksnärtan blev förstås oerhört indignerad, men Moraine ville bara bli av med henne. Joan i det närmaste knuffade ut Giselle i korridoren, trots hennes ihärdiga protester. Moraine kände hur Joan omfamnade ur källan, och plötsligt avbröts protesterna av ett gällt pip. Den där, sa Joan när hon kom tillbaka, kommer inte att klara sig i en månad, även om hon skulle vara lika stark som Cadsoan. Vad mig anbelangar kan Sierin egenhändigt få kasta ned henne från tornets högsta fönster, fräste Moraine. Har du fått veta någonting? Tja, jag fick i varje fall veta att unge Cal är väl förfaren i kyssandets konst. Men från sett det kom jag hem med tomma nät. Plötsligt såg Tja ilsken ut. Varför tittar du på mig så där? Jag kysste honom bara, Moraine. Har du kysst någon stilig man sen du kysste unge Cormanus natten innan du gav dig av till tornet? Nå, det är lika länge sedan för mig. Och Cal är mycket stilig. Det må vara som det vill med den saken, sa Moraine rappt. Ljus, när hade hon tänkt på Cormanus senast? Han hade varit strålande vacker. Förvånande nog blev Jean mer upprörd över att Moraine hade besökt Lan än över att Marine var i palatset. Du kan flå mig och salta mig om du inte tar idiotiska risker, Moraine. En man som gör anspråk på ett dött rikes tron är 9 olika sorters narr. Han kanske pladdrar om dig för alla som vill höra på i denna stund. Om Marine får nys om att du låter bevaka henne. Brände mig. Må så vara att han är en narr på många vis, Jean. Men jag tror inte att han någonsin pladdrar. Dessutom kan man aldrig vinna om man inte satsar en kopparslant, som du alltid säger att din far brukade säga. Vi måste ta risker, vi har inget annat val. Nu när Marine är här kanske tiden är knapp. Du måste komma i kontakt med hennes nåd Ines så fort du kan. Jag ska göra vad jag kan, muttrade Jean och stegade ut. Hon rätade på axlarna som inför en strid. Men samtidigt drog hon klänningen till rätta över höfterna. Moraine hoppades att det skulle räcka med kyssar. Det var för all del Jeans ensak om det inte gjorde det. Men det var dumt att ge sig in på sånt. Särskilt med en bekänt. Natten var redan kommen sedan länge. Och hon satt och försökte läsa i skenet av en lampa när Joan kom tillbaka. Moraine la ner boken. Hon hade ändå bara stirrat på samma sida den senaste timmen. Den här gången hade Joan mer att komma med. Hon delgav Moraine vad hon fått veta medan hon grävde bland sina särkar och ylleklänningar. Till att börja med hade en knotig gammal stork kommit fram till henne när hon var på väg tillbaka till Moraine och frågat om hon var Suki. Sen hade mannen sagt att Marine tillbringat nästan hela dagen tillsammans med prins Bruce för att sedan dra sig tillbaka till sina rum för natten. Inga ledtrådar där. Men viktigare än så var att Shaw osökt hade lyckats föra Rahen på tal med Cal. Bekänten hade inte varit hos hennes nåd Ines när pojken föddes, men han visste vilken dag det hade skett. En dag efter att Eil påbörjat sin reträtt från Tarvalon. Moraine och Jean utbytte en lång blick. En dag efter att Kitara Moroso hade förebådat drakens pånytt födelse och dött på kuppen. Solen hade gått upp över berget vid pojkens födelse, som infallit under de 10 dagar som föregått det plötsliga tövädret. Hur som helst, fortsatte Shua, samtidigt som hon började göra ett bylte av sina kläder och sockor, lät jag Cal tro att jag hade fått lämna din tjänst för att jag spilt vin på din klänning, och han har erbjudit mig en säng hos hennes nåd Ines tjänare. Han tror att han kanske kan skaffa mig en plats hos sin matmor. Hon fnös roat. Sen såg hon Moraines blick och fnös igen, inte lika muntert. Det är inte hans säng, Moraine. Och även om så vore så är han väldigt snäll och har de vackraste bruna ögon du någonsin sett. En del av dagen kommer du själv att vilja göra mer än bara drömma om någon kar. Och då hoppas jag sannoliken att jag är där och kan se det. Prata inte dumheter, sa Moraine. Den uppgift de hade framför sig var alldeles för viktig för att de skulle ha tid att öda tankar på män. i varje fall på det sätt som Shua menade. Så Maureen hade tillbringat hela dagen med Bruce, utan att gå i närheten av hennes nåd Ines svit. Vare sig hon var en av Tamras utvalda eller tillhörde svarta Aya, så var det lika obegripligt. Och hon kunde inte tro att Maureen inte var någondera. Hon måste ha missat någonting här, och det oroade henne. Det hon inte visste kunde bli hennes död. Och än värre, det kunde döda draken återfödd redan i vaggan.